där och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Studio Valla. Vi är tillbaka efter ett kortare landslagsuppehåll förra veckan. Och nu har jag även kollega Thomas med mig här som också är tillbaka. Hur mås det?
Tack, det mås bra.
Skönt. Hur känns det att vara tillbaka då? Du har varit lite ledig och
sådär. Ja. Jag har varit, nej men det är länge sedan jag var ledig, ja, nu känns det så. Ja. Nu hade jag nog bara min ordinarie ledighet.
Ja, just det.
Ja, men det känns tomt när det inte är några Degerfors-matcher. Det känns som en halv evighet sen som Halmstad-matchen var.
Faktiskt, men du var ju på plats i alla fall. Jag hade badminton-tävling och såg matchen på en liten padda nere i vårt sekretariat, så jag hade inte jättebra koll på den.
Vad var intrycket du fick så då?
Ja, det var... Vad fick jag för intryck ens? Nej, men alltså, det var ju en rätt så tråkig match. Det skapades inte så mycket chanser. Och de chanserna som väl skapades hade väl Halmstad. Sen så såg jag bara en stolpträff, så att det säger väl också en hel del om vad mycket jag såg av matchen. Vad har du för feeling?
Känslan direkt då var att det var en bra bortamatch av Degerfors. Och ju mer jag tänkt på det efteråt så släppte nog till väl mycket ändå. Dess avslutningen är väl inte så mycket att fästa sig vid, där det var vildsint satsning framåt. Och det skapade kontringslägen för Halmstad som inte hade skickligheten att utnyttja dessa. Men det var ju ett klart lyft och mycket bättre än vad jag hade trott efter genomklappningen mot Sirius.
Verkligen, verkligen. Det är imponerande att då... imponerande ändå att få med sig liksom det och åka dit ner till Halmstad som är en tuff bortamatch och få med sig dels en hållen nolla och dels en poäng.
Ja, det kan vara eller det är väldigt stärkande i sig inför fortsättningen.
Ja, verkligen, verkligen. Ja, det är fyra finaler, fyra matcher här med start mot Kalmar på lördag. Tre poäng är det väl upp till Brommapojkarna. Man kan väl säga att det är fyra med tanke på målskillnaden. Ja, vi kommer ju sitta här hela tiden och spekulera fram och tillbaka.
Ja,
men vad tror du?
Ja, matchen också.
Ja, exakt. Vad tror du just nu?
Ja. Det är svänger från dag till dag. Jag vet inte. Möjligtvis en kvalplats. Den usla målskillnaden är ju ett stort minus. Det är fyra poäng att ta igen. Det återstår en bortamatch mot Elfsborg som då kan säkra SM-guld. Det svänger.
Ja, det gör det. Det är helt sant.
Men då är vi inne på Brommapojkarna att det kan vara räddningsplankan.
Ja, men just nu så... Ja, precis. Det är ju kvalplats jag också tror då. Säker mark kommer bli för tufft, men... Jag har ju skrivit krönika, jag tror att jag har skrivit det två gånger, att Degerfors ska ta 9 poäng, tror jag, mot Kalmar, Varberg och Mjällby. Nu har jag börjat vackla lite. Nu är jag nere på 7 poäng. Att de vinner 2 raka nu och sen så kan det faktiskt räcka med ett kryss borta. Eller hemma mot Mjällby sista, tror jag faktiskt. För att BP's spelschema. Jag vet inte hur många gånger man ska säga BP's spelschema. Men det har nämnts några gånger. Men, så att en kvalplats, det tror jag.
Ja,
är fullt möjligt.
Det som jag vänder mig mot i det resonemanget är att plötsligt ska Degerfors ta 1,75 poäng i snitt på sina matcher som är kvar. Eller 2,25 om det ska upp i 9 poäng. Och det har ju inte funnits några tendenser till att det ska kunna bli möjligt.
Nej, när du säger det så är det väldigt sant.
Men då kommer jag med ett å andra sidan då också. Ja. Motståndarna i 3 av fallen har ju inte ett skvatt att spela för.
Nej, precis. Det är ju dem de får... Ja, det är också lurigt det där.
Ja, det är det ju.
Det finns så mycket saker.
Ja, det är så mycket å ena sidan och andra sidan. Och sen sitter vi här, blir det andra veckan i november och nu ska allt avgöras i en final.
Ja.
Vi har ju en gäst som du ska välkomna också.
Ja,
eller
precis.
Introducera kanske.
Ja, exakt. Ja, idag får vi besök av Douglas Bergqvist. Som har en, vi satt och kollade på hans karriär här. För några minuter sedan och den är ju intressant. Han har varit i väldigt många klubbar så att vi ska väl gå igenom de klubbarna och snacka lite Kalmar och snacka lite Östersund och England
och lite hockey får vi in också.
Lite hockey får vi in så att vi välkomnar honom in. Häng med. Då välkomnar vi Douglas Bergqvist till Studio Valla.
Tjena, tjena. Tackar.
Hur är läget?
Jo, men det är bra. Det är bra. Det är
ja.
Bra.
Ja. Ni har haft en träning. Har du kunnat träna? Hur är status hos dig?
Ja, jag tränar en del. Jag var med en del. Så att, som sagt, vi bygger upp fram till lördag och så får vi se hur det tar vägen.
För egen del då, du klev ju av mot Halmstad här senast i 75, tror jag det var.
Ja, ja.
Och såg ut att ha rätt så ont då.
Hade du så ont eller var det för att få tiden att gå?
Jag önskar att det var för att få tiden på att gå. Eller att gå. Men nej, jag hade faktiskt ont. Så det var en av dem som var... jag brukar inte gå ner om jag inte har... Jag har gjort det de senaste matchen nu för jag har haft lite problem hit och dit. Men jag hade ont i baksidan. Så det var lite sånt. Men vi har behandlat det bra. Det går åt rätt riktning. Så att vi får hoppas att det kan gå vägen och kunna vara med i lördag. På lördag.
Ja, hur tror du att chansen är att du spelar då?
I mitt huvud så är det 100%, men som sagt, jag har lärt mig under min karriär och jag är ändå 30 liksom. Jag vet att man måste se lite längre fram också. Det är såklart, om det var i sista matchen som det var kvar, då hade jag 100% spelat liksom. Men som sagt, för att det finns en möjlighet att det är 3-5 matcher kvar efter det också, så måste vi tänka lite smart och mig också i det. Så att då får vi se lite. Men som sagt, just nu är det lite 50-50 och så får vi se närmare lördag hur pass procenten ökar liksom, åt båda hållen.
Du har en lång och brokig fotbollsbakgrund. Du har ju sagt när vi pratade innan här att du gärna skulle vilja ha en egen podd ihop med din bror.
Ja, ja.
Känner du att du äger den här podden och berättar om ditt fotbollsliv från född i Sverige?
Ja.
Flyttade till England och nu tar du över.
Ja. Ja, nej, men som sagt, det är lite roligt för min kusin bor ju här. Mina kusiner, förlåt. Jag har två kusiner som bor här. Och en av dem spelar ju hockey. Spelar ju BIK Karlskoga här. Och vi, även brorsan också, spelade hockey i början. Men han slutade nu. Eller han har slutat de senare åren. Så han varit aldrig
Henrik Larsson pratar
vi om. Ja, exakt. Henrik Larsson, ja. Och hans brorsa Christian också. Vi var alltid och spelade hockey och allting sånt. När vi var yngre, jag spelade inte fotboll i Sverige. Så det var hockey. Hockey var min första passion liksom.
Hur gammal var du när ni flyttade till England?
Jag var åtta. Så att, som sagt, jag började med hockey och allting. Och det var min första passion liksom. Så jag var väldigt... Jag kommer ihåg, jag och Henke var ett år äldre. Så även i den åldern så kändes det som att han var duktig. Han var ettig och liksom som han spelar på det sättet. Men jag var också det, så att jag var på väg och som sagt, det är lätt att säga, men jag vet med mitt mindset så har jag definitivt blivit proffs i hockey också liksom. Men som sagt, sen flyttade jag till England med familjen. Fanns inte lika mycket hockey där. Och jag spelade inte fotboll eller någonting sånt. Och så, ja, min bästa kompis som jag faktiskt ska till hans bröllop nu i december. Hans pappa var tränare i ett lag där i England. Ett Sunday League team liksom. Och då frågade han om jag ville följa med. Liksom. Och ja, jag är en sportig kille, jag har alltid varit det. Så jag tänkte testa på. Och så började jag där när jag var 8 och spela. Och sen insåg jag rätt snabbt att jag var duktig. Jag var bättre än de andra. Och jag hade en annan typ av attityd. Även i den åldern. Liksom. Jag var en vinnarskalle från dag ett. Och jag knallade tillbaka till en historia när jag var i Sverige och vi hade ett faktiskt med en annan fotbollsspelare som jag vet, han är Martin Falkeborn, jag vet inte om ni vet om det, han spelade i Bromma pojkarna och lite sånt och vi hade ett race 400 meter i skolan och jag kommer ihåg att jag låg bakom, men jag hade i mitt hjärna att jag måste vinna oavsett liksom. Och till slut så vann jag och från den dagen vart jag så liksom att okej, nu jag måste vinna allt jag gör liksom. Så att jag var väldigt competitive från början. Så att i alla fall när jag väl kom till England och började spela med Sunday League, då vart i England går det rätt fort liksom. Om man är bra när man är ung så ni vet väl hur the conveyor belt är i England liksom. De passar på unga liksom och får fram spelare och akademier och allting sånt. Så att jag tror när jag var 9 eller 10 kanske, efter jag spelat 2 år, så kom QPR. Nej, Reading kom först. Och så tror jag gick och tryla med Reading som 10-11-åring. Men jag fick inte plats. Och då gick jag till QPR, Queen's Park Rangers. Och så var jag där i 2 år. Och sen åkte jag ut från det. Och då gick jag tillbaka till Reading. Och så trialade jag igen 6 veckor. När jag var, jag tror 12-13. Och så fick jag ett ja den här gången då. Så då var jag med där i Reading. Fram till 16-årsåldern. Och sen när jag var 16 då så vart jag released. eller 15, jag fyller mot 16 liksom, vart jag released från Reading och fick inget scholarship-kontrakt. Och då så här, jag snackade faktiskt med min mamma om det här igår, tror jag, eller förrgår, allting sånt, min pappas resa i hela allt liksom, för han är helt otroligt också, han är uppväxt här i Karlskoga, han är finne, men han flyttade till Sverige när han var ung liksom, så han är uppväxt här i Karlskoga, och att jag hamnar här är helt otroligt för en fotbollsanledning då. Så att i alla fall, vi tog bak till den tiden, och då, jag tror jag åkte runt till 7 olika klubbar och provträna. Det var Norwich, Southampton, när vi spelade mot Portsmouth, sen var det liksom Aston Villa, nej, Bristol City, för vi spelade mot det. Så det var liksom så här enstaka matcher jag var med liksom. Norwich mot Chelsea, sen var vi Southampton mot Portsmouth. Vi spelade lite i alla fall, liksom mot de topplagen och allting sånt, och jag var på trial. Så i alla fall, jag fick ett nej från, jag tror, 6-7 olika klubbar. Jag kommer ihåg, jag fick ett nej från min sista klubb då, som jag var, det var Wycombe Wanderers. Och då åkte vi bilen hem liksom, och jag var liksom uppgiven med, fan, hur ska det här gå liksom, jag hade aldrig tänkt gå i skola, det var aldrig någon mentalitet jag hade liksom, jag gillade skolan, jag tyckte det var tråkigt liksom.
Pratar vi motsvarande gymnasiet nu?
Nej, ungefär. Det här är innan gymnasiet.
Ännu tidigare,
ja, alltså. Så 15 liksom, 16 så slutade jag skolan, och så gick jag runt på, gjorde allt det här, och som sagt, jag hade ingen annan utväg, det var liksom, fotboll var allt för mig. Och det var som sagt, när jag kände att den här sjunde, för vi hade de här trialsen liksom listade upp, och så var det alla de här, okej, om inte jag får det där, då var, så det var, gick ner liksom listan, så jag började med Premier League-lag, och så gick det liksom neråt, till slut till League 2 liksom, och jag platsade inte ens i deras akademi. Så det var så här, wow, shit liksom, okej, nu, vad händer nu? Och som sagt, jag måste tacka min pappa, och han är min största förebild liksom, för som sagt, jag varit nere och grät och liksom var nere och allting sånt, och han var liksom bara upp på hästen igen, alltså du kan inte ge upp liksom, om du vill det här så är det bara att köra. Och som sagt, det var en längre konversation med en del liksom, men jag vet nu i efterhand från min mammas sida att han tog det väldigt hårt liksom, att se mig nere och liksom uppgiven då. Men som sagt, med hans styrka och allting sånt så fick jag igenom det, och fick en sista trial då i Ordershot, som var en League 2-klubb, en av de sämsta klubbarna där. Och jag dit trialade, och som sagt så fick jag, och som sagt, och jag var högerback, så jag trialade som högerback hela den här perioden. Och som sagt, mig som högerback, jag är väl som jag är nu som mittback, om jag ska vara högerback, och jag kommer ihåg jag spelade mot yttrar som liksom Jesse Lingard och alla de här i Man United, när man spelar mot Chelsea, mot Arsenal, Benny Cafobe och alla de, alltså, när man spelar mot sådana grabbar liksom, och jag spelade högerback, som var, det blir tufft att synas och vara bra. Jag kommer ihåg när jag var i Norwich, spelade mot Chelsea. Vi förlorade 4-5-0 liksom, spelade mot de här grabbarna som är proffs nu liksom. Så att spela högerback där var inte riktigt min styrka. Så att jag faktiskt, big shout out till min tränare där i Ordershot. Han var den som sa, jag tror du är bättre som mittback liksom. Du läser spelet, bla bla bla, hit och dit, whatever. Så han signade mig, som tur var. Så gick jag med honom. Man är där i 2 år, så jag slutade skolan när jag var 16. Så det är det jag gillar att skoja om, det att jag är inte så smart och allting sånt, boksmart liksom. Jag skriver fortfarande på engelska, jag kan inte skriva på svenska och allting sånt. Det är liksom så att så jag slutade när jag var 16, gick till fotbollen. Vi pluggade en gång i veckan som lag, men du kan ju tänka dig 25
det blir inte så 16-åriga
grabbar
pluggande
liksom i ett omklädningsrum eller i ett klassrum liksom. Det blir, ja.
Ni vill vara ute på planen.
Exakt, så det vart inte så mycket plugg, eller det vart ingenting liksom egentligen. Och så var jag där, jag vart kapten väldigt snabbt, redan i den åldern, 16. Och sen där började jag bli utlånad till de här mindre klubbarna i alla fall. Så jag tror när jag var 15 eller 16, nej 16 tror jag var, då vart jag utlånad till den första, eller 17, Thatcham. Tror jag vet inte ens om det är med på listan. Det kanske inte är.
Det finns med på listan.
Ja, det finns med på listan.
Matcher.
Nej, exakt. Men så där, jag spelade matcher. Och då, som sagt, som 16-17-åring. Så i England där också, under den här perioden, kunde man göra lån bara på en månad. Så bara en månads lån. Och man fick göra, jag vet inte hur många som helst, men man fick göra en del under en säsong. Så då, som sagt, så gjorde jag det första när jag var 16, eller jag hade kanske blivit 17. Och sen när jag var 17 då, så började det bara snack om, och då fick jag ett proffskontrakt. Och så, som sagt, då vart jag utlånad till alla de här konstiga klubbarna. i division, då var det division 6, Conference South. Och då var det Dorchester, Staines, Farnborough, Basingstoke. Jag gjorde det på den andra podden liksom. Jag kommer inte ihåg alla, men jag tror det var de där i alla fall, de fyra.
Under... Alltså, det var jättesvårt att komma in i laget och gemenskapen.
Som sagt, jag vet, alltså, det är svårt. Jag tror jag var lite annorlunda, för som sagt, jag kom ändå från Sverige och in till England. Jag kunde inget engelska. Min mamma och pappa kastade in mig. Men liksom jag hoppade in i skolan direkt. Liksom. Jag kunde inget engelska. Jag gick runt med en dictionary, en svensk-engelsk dictionary för att försöka ta mig fram. Liksom. Så att jag, från liksom första början så började jag lära mig att liksom komma in i ett klassrum då, till att börja med. Jag tror det transferred lite till omklädningsrummet också. Och så som sagt, jag har alltid varit en rätt outgoing, självsäker människa. Liksom. Jag har aldrig... velat av lite, liksom jag har aldrig druckit alkohol, jag har aldrig liksom jag har hållit mig till de banor, jag har aldrig haft problem med att säga nej till grejer. Och jag tror det var det största problemet, i alla fall i England, i den uppväxten som jag har haft, är att många kunde inte säga nej till peer pressure och till såna här grejer, kompisarna och allting sånt. Och jag var alltid någon som stack ut rätt mycket med liksom att jag vill gå min väg och that's it. Liksom. Jag skiter i vad någon annan gör, eller om man ska ut och festa. Liksom jag hade inte tid för sånt. Jag var liksom fokuserad på att spela fotboll och bygga ett liv för mig. Så att det var inte svårt egentligen. Det är klart, det kanske var i början, men som sagt, jag tror jag fick en uppfattning av det väldigt tidigt, för jag tränade med A-laget liksom, när jag var 16-17. Liksom. Då var jag med A-laget och var med i period och spelade reservmatcher. Och jag kommer ihåg att jag spelade reservmatch mot Raheem Sterling liksom, när han var i QPR, Queen's Park Rangers. Och han är väl några år yngre än mig. Jag tror han var 15 eller någonting sånt. Jag var 17-18, liksom, några år äldre. Och som sagt, man lär sig väldigt snabbt när man spelar mäns fotboll och tränar med och allting. Så att de här klubbarna som jag kom, och det var inget liksom, de tycker inte, jag får ingen extra leeway för att jag är ung eller för att jag är 17 och kommer in och när det är män som är 35 liksom, det är bara att köra på och hålla käften basically liksom, det, så är det, och det är den mentaliteten jag tror jag var uppväxt i, att jag hade skoluniform från jag var 8, hade kostym, skjorta, slips, och det är liksom det här, för jag går runt i tracksuits hela tiden nu, för att jag orkar inte ha på mig,
tar igen det,
exakt, tar igen liksom, att jag kan bara ha på mig vad jag vill liksom, inte behöva finskor och spela fotboll i finskor och gin, eller liksom och kostymbyxor och kostym liksom på rasten. Så att jag tror från den uppväxten jag hade, så gjorde det väldigt lätt liksom med min personlighet också. Så att det är klart, det var tufft, jag lärde mig väldigt tidigt, men när jag började komma till alla de där klubbarna, de var hårda, men jag såg alltid mig själv som bättre ändå. Det kanske låter dåligt liksom, men jag ändå kom från en proffsklubb, fast inte på en toppnivå då, men på en proffsklubb, så gick jag till mig, det kändes alltid som att jag var bara där, men jag ville alltid högre upp, så jag höll mig själv till en högre standard än vad de gjorde.
Tränade du extra?
Jag tror det är nog säkert någonting varför jag, eller jag vet inte, men jag tror jag har kanske tränat för hårt i mitt liv, om vi säger så liksom, varför det börjar bli nu i äldre ålder och allting sånt, att liksom om jag hade lärt mig när jag var yngre att träna mer smartare än hårdare, för mig, jag var uppväxt på att man måste träna hårdare för att bli bättre, men nu för tiden med sport science och med nutrition och med allting runt omkring nu, så kanske inte att man måste träna hårdare, det är mer smartare med vila hit och dit, whatever. Så att ja, jag tränade hårt från jag var ung liksom. Jag kommer ihåg innan skolan var jag ute. Jag gillar att skoja om det och allting sånt, men jag är inte den snabbaste, om vi säger så, liksom som mittback. Men innan skolan, 3 gånger i veckan, så gick jag klockan 7 på morgonen till skolan, och jag hade en personal coach och gjorde speedträning innan skolan liksom. Så att jag gjorde det, jag kommer ihåg de senare åren, och sen ja, det var någonting som byggde i det, att jag alltid, min pappa alltid fått mig att träna hårt liksom, och ingenting kommer gratis i det här livet, och jag tror jag lärde mig det väldigt snabbt i fotbollsvärlden, och jag tror jag kan relatera till det väldigt mycket i min egen liksom vardag, om vi säger så, och allting sånt. Så att jag tränade definitivt extra, som sagt, kanske lite för hårt och inte tillräckligt smart, men det är definitivt något jag tror som har tagit mig hit och aldrig gett upp liksom. För som sagt, du ser alla de där klubbarna, jag tror det är väldigt lätt för folk att ge upp efter om de inte lyckas på vissa håll och hit och dit, men för mig var det aldrig en option, och det är fortfarande inte en option liksom. Så att det vart en resa, de där klubbarna. Sen som sagt, sen när jag väl vart 18, 19, så gick jag till conference, eller nej, jag tror jag gick till Exeter då. För vi åkte ut som Odershot när jag tror jag var 18, 19 runt där. Sen gick jag till Exeter, ett annat League 2-lag. Och så var jag utlånad till Welling i Conference. Och där var jag 6 månader. Jag hade ett ettårskontrakt med Exeter. Sen efter 6 månader där spelat den fotbollen. Med, som sagt, det är svårt att säga nivånmässigt och jämföra, men det är ändå en bra nivå liksom. Och som 18-19-åring spelade där, lärde mig igen väldigt mycket, och sen skulle jag gå tillbaka till Exeter, men min kompis Alex Dyer som var i Östersund med mig, han gick till Östersund, och en månad senare så frågade han mig, skulle jag vara sugen på att komma dit, för de behövde mittback.
Och det var min fråga, hur hamnade du i Östersund?
Exakt.
Men
ja, det svarade
du på själv.
Det svarade jag på själv. Så då kom det upp då. Och då kom jag ihåg, jag sa, fan, superettan liksom. Det var inte så kul. Jag kände jag hade en bra väg. Tränarna ville ha mig. Planen var att jag skulle vara i Welling i 6 månader. Och sen gå tillbaka till Exeter då. Som var i League 2 och spela andra året liksom. Och de hade en plan för mig. Och de såg mig som en stor del i det liksom. Och en... lite så, men sagt, jag tror för mig i alla fall, det var en bra decision, men jag kände att jag inte kom någonstans liksom. Jag tror jag gjorde 8-9 matcher för A-laget i Odershot, liksom gjorde debut och spelade och sånt, men det var bara den fotbollen, jag är bara 1,85 liksom, de gubbarna där, det ändras väl kanske lite nu, men det här är ändå 10-12 år sedan, då var de liksom, jag skojade om det här om dagen när vi spelade mot Malmö liksom, Pontus Jansson är 1,95 liksom, men alla såg ut, alla mittbackar var så i min tid, och jag kommer 10 cm mindre, fast jag är rätt kraftfull och liksom kan vinna dueller och allting sånt. Det var mycket högbollar och mycket långt, så jag kände bara att vägen kanske inte var riktigt ideal för mig i League 2 liksom, att kunna gå den vägen. Så att i alla fall, jag och min pappa igen, min pappa är en stor del i det. Vi tänkte, ja, kanske det kanske är intressant att testa Sverige eller någonting sånt. Och som sagt, jag har aldrig varit med i landslaget eller någonting sånt i Sverige. Så att jag känner väl det. Och som sagt, sen när jag snackade med Alex, han var så här, ja, vi har en tränare som är jättebra liksom. Snackade om Graham då, Potter såklart. Det här är en klubb som vill någonstans och bla bla bla. Och jag bara, okej, men jag kan väl... okej, jag kanske kan ta en konversation med honom. Så i alla fall, okej. Så de skickade ner en scout och kollade på mig, Carl McCauley då, som jag har följt med Graham runt omkring i Chelsea och överallt. Så han kom och kollade på mig. Jag kommer ihåg en typisk tisdagkväll uppe i Gateshead, spelade vi uppe i norra av England, liksom regnig kväll, liksom allting sånt. Och jag visste att någon kom och kollade liksom, så att jag var extra het och allting sånt. Så i alla fall, jag spelade bra. Och så dagen efter så ringde Graham då, och så hade vi en diskussion. Och som sagt, bara hans sätt att prata även då liksom, och med bilden och the vision de hade. Jag fastnade direkt för det. Och som sagt... Som 20-åring, jag vet att Sverige är mitt land, jag är född i Sverige, jag kan språket, allting sånt. Men det var ändå Östersund, jag har min familj nere i Stockholm. Det kanske inte är det lättaste steget att ta när man är 19-20. Men som sagt, jag har varit väldigt go-driven och vad ska man säga, ego. Om lite så liksom, och tänkt väldigt mycket på mig själv. Så jag kände att det var ingen fara alls för mig liksom att sticka och lämna England och flytta hemifrån och utomlands och whatever. Men ja, då stack jag till Östersund, lämnade min familj. Det är faktiskt den sista gången jag kommer ihåg att jag grät, var när jag lämnade, när jag var 20. Jag kommer ihåg min, som jag sa, apropå min brorsa, han och jag har väldigt bra relation liksom, men jag kände att jag abandoned him liksom. När jag lämnade England. Så det var sista gången jag kommer ihåg att jag grät i alla fall. Var när jag lämnade han liksom. Och jag sa hej då för sista gången. Alltså då liksom, såklart. Så det var en tuff dag liksom för mig med det. Men i alla fall, jag lämnade, kom till Sverige. Kom till Östersund. Hade en terrible start. Jag kom och liksom hade förväntningar av att... Igen, jag kan ta på mig en ledarroll. Jag gjorde det även då liksom. Jag var 20 år. Jag var kapten för mitt ungdomslag och allting sånt upp tills jag var 18. Och som sagt, Graham gjorde mig kapten direkt.
Du, och innan du går vidare, Graham Potter har jag hört väldigt, väldigt mycket om. Vad är hans storhet som ledare?
Jag tror typ den här historien jag ska dra för nu, apropå, han är... Det största jag skulle säga med han är människa. Han bryr sig om människan innan spelaren. Och det är där jag tror är den största styrkan i han. Liksom att han, jag vet han pluggade psykologi och allting sånt också innan han var tränare och allting sånt. Så jag tror han, hans spel är att lära känna människan och få människan att känna sig viktig. Och om människan känner sig viktig och säker och trygg i den miljön som man är i, det tillåter att man går ut på planen och ger sitt allt för det klubben, det laget, den tränaren, sina medspelare, för man är omtänksam runt med sitt lag och allting sånt. Så jag tror det är hans största styrka, är hans man-to-man management. Liksom. Han får människan att känna sig värdefull som en människa och inte bara en fotbollsspelare. Och jag tror många av oss fotbollsspelare kan fastna i den cirkeln i att vi är bara fotbollsspelare, vi är inget annat. Liksom. Och det är någonting jag vet att jag har haft tufft med liksom sen jag har varit ung och allt sånt. Man är bara i en box liksom. Jag är Douglas Bergqvist, fotbollsspelaren liksom. Och jag vet när jag var runt kompisar med familjer hit och dit så var det väl att Douglas har spelat fotboll liksom och han vill bli fotbollsspelare, fotbollsspelaren Douglas, bla 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 bla, allting sånt. Och man går iväg från att man är bara en människa. Och det är inte för att jag klagar eller någonting sånt, men jag tror man blir i den bubblan lite att man är en fotbollsspelare förrän man är en människa. Och som sagt, det var där jag tror Graham hjälpte väldigt mycket i att liksom, man är en människa innan man är en fotbollsspelare. Om man är en bra människa, om man har bra värdegrunder, bra allting runt omkring det. Liksom, om man är en bra människa så är det lättare att vara en bra fotbollsspelare också. För att då är man omtänksam om lagkamraterna hit och dit. Jag tror det går till en viss gräns också. Man kan ju gå för hög, liksom vara för hård, man kan vara för soft. Jag tror det är en balans i det. Men i alla fall, jag tror Graham var väldigt hård på det i början. Och som sagt, apropå den här historien, som sagt, när jag först kom till Östersund, han gjorde mig kapten efter första veckorna liksom. Jag som 20-åring kommer in. Jag är superrätten och allting sånt. Jag vet, jag fick på mig binden liksom och jag kände pressen. Och det var inget snack om det liksom. Jag kände pressen, jag kom dit. Som sagt, jag har alltid hållit mig själv till en högre standard än, som sagt, i mitt huvud är jag den bästa. Jag ska alltid vara den bästa. Liksom, oavsett vart jag spelar, vilken nivå, hur som helst, jag ska vara den bästa. Och om jag inte når det, då blir jag arg på mig själv och bla bla bla. Det är någonting man har jobbat med över sitt liv. Men som sagt, när jag var 20 då, så var det tufft att ta liksom. Jag kom dit, jag var kapten, jag tror vi förlorade första 4-5 matcherna eller någonting sånt i Superettan, och jag var kapten, du vet, jag tog på mig allt ansvar. Jag var liksom den, fuck, vi förlorar liksom, det är mitt fel nu liksom, bla bla bla. Så att, jag kommer ihåg en match vi spelade Syrianska borta, faktiskt spelade mot Saman Ghoddos som varit min lagkamrat till slut, men vi förlorade 3-0. Det var en lång boll liksom, jag skulle nicka hem den till målvakten, och det är en typisk sån här, man nickar hem fast den är för kort. Saman kom bara och bara chippade över målvakten liksom, och vi förlorade 3-0. Jag kommer ihåg efter den matchen, jag gick hem till min mormor som bodde i Stockholm, och jag var liksom helt slut. Jag bara, shit, alltså vad fan gör jag? Alltså, jag har lämnat min familj, jag har flyttat hemifrån, jag bor själv, jag har lämnat alla mina kompisar, jag bor i ett annat land. Okej, det är Sverige, jag kan språket, men ändå, det är liksom, shit, fan, jag vill hem liksom. Jag pallar inte det här, jag är kapten, men det kändes för mycket. Några dagar efter, jag tror dagen efter, eller ja, i alla fall dagen efter vi är inne på träningen, Graham kommer till mig och liksom bara, hur är allt? Och jag bara, fan, det är tufft liksom. Han säger, ja, jag ser det på det liksom. Han sa, åk hem till England, ta några dagar, recharge your batteries och kom tillbaka. Det är en tuff miljö, det är tufft att liksom bara komma hem, liksom lämna bla bla bla, lämna familjen hit och dit. Du är en stark människa, liksom allting sånt. Men alla har sina flaws, liksom alla kan inte bara springa igenom en brick wall utan att man till slut man brinner ut, whatever. Så det är det jag menar med, apropå han ser människan i det. Och han såg det på mig liksom, att jag hade problem, jag hade det tufft. Så i alla fall, jag kom hem, jag åkte hem till England, jag surprisade min familj. Det var liksom, jag fick en helt ny energi, jag kom tillbaka. Graham bara, lyssna, jag tycker det är dags att du har gjort fotbollsspelare, bla bla bla, allting sånt, du är jätteduktig, det är som det är, men du har haft lite problem nu. Jag ska ta bort kaptensbindeln för dig, det känns som att den väger för mycket på dig. Jag vill att du bara ska försöka koncentrera dig på fotbollen liksom. Jag ger den till Broa Nori som var äldre än mig då liksom, och han var rätt mycket äldre. Och jag ger det till honom, men ändå, du är fortfarande väldigt viktig för bla 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 och allting sånt. Och jag bara, egentligen, det var en lättnad liksom. Och det är det jag menar, bara nu man kan blicka tillbaka till sådana perioder och liksom incidenter som händer och blir liksom, Graham är där han är på grund av den han är liksom. Och som sagt, även i den åldern så såg han att det, hur det var på mig. Så den här man management, liksom, han kan se grejer som andra inte kan se. Han, jag sa det, han är alltid 10 steg före, om det är taktiskt mässigt eller personligt mässigt, alltså whatever. Och som sagt, så då var jag inte kapten. Och som sagt, mina prestationer gick liksom bara uppåt. Vi gick upp som lag, bla bla bla, allt var bra hit och dit. Och så, ja, och så var vi då två år i Superettan och sen gick vi upp till Allsvenskan. Och sen som sagt, vi gick upp till Allsvenskan. Det var fantastiskt. Vi slog, jag tror vi körde lika mot Assyriska eller Syrianska borta i Stockholm, och så firade vi, och jag kommer ihåg, vi gick till Stockholm. Vi var alla bondar då, som vi säger, liksom vi, från Östersund. Vi kom i våra Östersundkläder och allting, som försöker komma in på Stureplan någonstans, och bara, nej, det finns inga chans ni kommer in. Så vi kom inte in liksom, vi hade inga kläder på oss. Så att det var i alla fall någon rolig grej med att liksom, vi var inte vana med Stockholmslivet, det vi var uppe i Östersund och hela den delen. Så att, ja, så då gick vi upp med Östersund. Och sen, ja, sen var det Allsvenskan. Och som sagt, då hade jag lite skadeproblem i början när vi väl började Allsvenskan. 2016 då. Och sen fick jag en ordentlig hjärnskakning 2016. Och så var det en period där jag hade 2-3 hjärnskakningar. Under en viss period, jag tror 6 månader eller någonting sånt, och det var tufft. Det var, jag skulle säga, den perioden och de åren efter var väldigt tuffa mentalt liksom, för som sagt, nu i efterhand så tror jag man ser liksom hur pass mycket hjärnskakningar kan göra och kan påverka en psyke liksom mentalt. Så jag hade lite problem där i några år mentalt liksom, hela den grejen. Återigen, Graham ser det och är liksom och bara, jag tror du måste inte måste, men du hade kanske kunnat hjälpt om du gick och pratade med någon liksom. Jag var väldigt arg, jag var väldigt aggressiv. Jag kommer ihåg, shout out till Hossam Ayesh, men han skyller alltid på mig att jag förstörde hans Östersunds karriär lite, för att jag kommer ihåg när han kom från Häcken, jag tror han var utlånad från Varberg eller någonting. Han kom i alla fall till Östersund. Och första veckorna han var amazing liksom i försäsong, han var jätteduktig och ung liksom, allting sånt. Och jag vet ju, under den perioden så var jag hade lite en sån här dålig attityd med att liksom man ska inte försöka visa upp sig för mycket, väldigt så här old school engelsk liksom, att nej, här kommer du inte och kan bara göra vad du vill liksom, det så jag måste sätta ner hårda foten liksom. Så jag drog på en riktigt hård tackling på han, som jag ska inte säga att jag försökte skada honom, det gjorde jag inte, men jag ville försöka lägga en marker liksom, att du kan inte komma hit och bara liksom försöka tunnla folk liksom, lite, jag tyckte han var lite för too much, men som sagt, det var mitt eget fel. Så jag drog på en ordentlig tackling på han var skadad, missade de första månaderna av säsongen och allting sånt. Jag kommer ihåg Graham tog in mig i hans office. Han hade en tv då liksom, sådär. Han tog upp tacklingen i slow motion och bara, vad tycker du verkligen om den här tacklingen? Och jag kommer ihåg i början, var så här, men det var ingen fara. Det var en hård tackling, men jag vann bollen, men det var liksom en överdriven tackling. Och han saktade ner den i slow motion och bara, det här är din lagkamrat. Det här är träningen. Han kommer missa nu några månader av liksom säsongen och allting sånt. Känner du verkligen att det är rätt liksom det du gjorde? Och jag var så där, shit, nej. Kanske inte. Det kanske inte är rätt liksom. Jag kanske var för hård, jag kanske var det. Och då började jag inblicka liksom, shit, jag kanske är lite för hård, lite för min väg eller ingen väg liksom. Och det är där jag tror. Och som sagt, Graham såg att jag var lite arg, och jag kan även nu fortfarande tappa det ibland liksom, och slå i grejer och hit och dit. För jag är så passionate liksom. Men det är inget ont, jag vill liksom, jag är bara så passionate. Jag vill göra allt för att försöka vinna. Men ibland kan det gå överbord liksom. Och som sagt, det gjorde det den dagen i träningen, och det var bara träning. Så att, i alla fall, då Graham också, fan, jag tror du hade kunnat hjälpt om du pratade med någon eller fick ut, liksom gick runt lite vad som är värdefullt här i livet. För jag kommer ihåg efter några hjärnskakningar och allting sånt, Graham igen tog in mig och liksom bara, Douglas, du kanske inte borde spela liksom, du måste tänka på din hälsa och allting sånt, du har haft 3 hjärnskakningar, bla bla. Jag var sådär, jag bryr mig inte alltså för framtiden, jag lever för nuet, jag lever inte för framtiden. Om jag är 50 och har dementia och kan inte komma ihåg, skitsamma för mig liksom. Jag är verkligen sådär, jag är här och nu liksom, jag gör allt för att nå mina mål. Så jag var väldigt sådär liksom, jag brydde mig inte om framtiden, jag brydde mig inte om någonting. Så till slut i alla fall, long story short, eller allt det här är väl långt då, men Graham bara, men jag tror det hade kanske hjälpt om du pratade med någon. Så i alla fall, de hjälpte mig att komma i kontakt med en psykolog och allting sånt. Och som sagt, under den tiden, och speciellt i England, var det väldigt tabu liksom i början att snacka om liksom känslor och snacka om allt det här liksom, allting sånt. Det var en väldigt pussy mentality liksom, förlåt jag svär, men liksom, det var den tabu som det såg ut som förut, och det var svårt för mig att svälja mitt ego liksom och min pride och liksom bara, fuck, jag måste gå och prata med någon liksom. Det kanske inte är det lättaste, men som sagt, det var det bästa jag gjort liksom. Gick och pratade med det under några år, och så, ja, och då började det komma. Så kom vi igen då till 2017 när vi vann Svenska Cupen. Vi hade en fantastisk start i Allsvenskan. Första året tror jag vi kom 7-8, whatever. Sen vann vi Svenska Cupen. Man trodde man var Guds gift. Och trodde man var liksom invincible. Och som sagt, jag som är dum apropå skada nu, allting sånt, har spelat igenom skador, har liksom inte brytt mig igen med allting sånt, och spelade igenom en skada i början av säsongen där i Allsvenskan. Jag spelade bra, var en stor del av det och allting sånt, startade allting. Sen kommer vi spela Elfsborg borta. Vi ledde 4-0. Ledde vi 4-0? I alla fall, vi ledde stort liksom. Jag tror det stod 4-2. Jag drog framsidan. 80:e minut eller någonting sånt. Jag bara, nej, jag kör på, jag kan inte gå av.
Kör på ändå?
Jag kör på ändå. Oj. Liksom. Så jag kör på ändå. Vi förlorar 4-2. Eller nej, lika 4-4. De gör mål liknande Sirius-matchen. Liksom. Uh-huh. Gör två mål i over added time, liksom, allting sånt. Jag går av. Jag är så arg. Jag slår hål i väggen. Liksom. Tappar det helt. Liksom. Dagen efter, jag har en bristning. Jag har dragit framsidan. Liksom. I alla fall, då missade jag en stor del av det. Vi vann Svenska Cupen, sen gick vi in till Europa. Jag tog mig aldrig in i Europalaget liksom, när vi gjorde hela den här resan. Och det är någonting som jag kan missa där. Om jag blickar tillbaka till, liksom, jag har aldrig någon regret, aldrig någonting sånt. I slutändan måste man lära sig the hard way. Och jag fick lära mig the hard way, liksom, att Östersunds bästa resa under Europa, under allt det, jag var inte med. Och det är mitt eget fel.
Det var en bristning alltså.
Det var bristning. Alltså, jag skyller inte på det, det är inte så. Men som sagt, hela året jag spelade, Svenska Cupen jag startade, jag var en av de viktiga delarna. Jag skrev precis nytt kontrakt 2017. För de ville liksom, de såg mig som en stor del i det och allting sånt. Men som sagt, jag var så girig att jag behövde spela igenom allt. Jag drog bristningen, jag missade, jag vet inte hur många matcher det var det året. Missade perioden när jag kom tillbaka. Eller precis när Europa-kvalet började. Men då var jag redan ur laget. Så jag kommer ihåg, laget gick och vi gjorde det så pass bra att jag blir så här också. Om inte jag är tillräckligt bra, om laget är bra, jag ska inte komma in. Du vet, det är liksom, om laget är så pass bra, det finns ingen mening att jag ska bara komma in för att jag har gjort det bra två tider eller whatever. Men det var tufft för mig att hantera under den perioden. Jag hoppade in några matcher hit och dit, men det var aldrig samma liksom. Och som sagt, det var likadant att vi skojade om det lite, och vi hade ett allsvenskt lag, vi hade ett Europalag liksom. Och jag var en del av det allsvenska laget, och det kändes inte bra. För att som sagt, jag känner mig viktigare än så, större än så. Med bakgrunden jag hade med det början av det året.
Fick du någon speltid i Europa League?
Ja, jag spelade några matcher, men som sagt, det var liksom, jag hoppade in Galatasaray, PAOK, jag hoppade in Arsenal-matchen, jag missade hela gruppspelet. För igen, jag kommer ihåg, vi spelade Galatasaray borta, hur många fans som helst, jag precis kommit tillbaka från framsidsskadan, men jag hade ont i knät, och jag... Jag kommer ihåg, jag värmde upp med Jamie Hopcutt, som han också, en gammal kompis därifrån, liksom allting sånt. Och jag drog menisken i uppvärmningen. Jag vet inte hur, men i alla fall, jag töjde ut den lite. Men igen, jag är så jävla dum, och jag hade dum, men det finns ingen chans att jag kommer missa chansen att spela i Galatasaray borta liksom.
Men med en meniskskada?
Ja, i alla fall till slut så fick vi veta det. Men jag visste inte det, men jag kände det i uppvärmningen, att jag gjorde en stretch och så stretchade det ut ordentligt. Jag bara kände, oh shit, det här känns inte bra. Jag bara, men skitsamma, jag säger ingenting. Så i alla fall, så jag går på och spelar den matchen. Vi vinner såklart. Jag spelar 30 minuter eller whatever det är. Efter jag är isat med knät och allting sånt. Vi kommer igenom. Några dagar efter, okej, då har min niskskada. Så jag drog menisken liksom. Så i alla fall, då igen. Och då missar jag ytterligare matcher och bla bla. Och sen som sagt, jag försökte komma tillbaka för tidigt. Så gjorde jag det igen, bla bla bla. Så jag hade en väldigt konstig period där under Europa-resan. Så jag som sagt... jag kan säga så här, jag var med i Europaresan, men jag känner inte mig delaktig i det. Jag känner mig delaktig i att vi vann Svenska Cupen, att vi gick upp till Allsvenskan, vi hade den resan. Men Europa, allt det välkom, jag var inte en del av det. Jag kanske var det som lagkamrat, hoppade i matcher, jag var en viktig del i träningar, i bla bla bla, men jag känner inte, jag, och det är det med hela den resan med Europa och sånt, det var inte, jag var inte där.
Då förstår jag mer nu det här Arsenal-segern
ja,
borta.
Ja, exakt. Det blir, för mig blir det inte en lika grej, för som sagt, jag hoppade in när vi förlorade 3-0. Jag kommer ihåg, sprang mot Özil, Iwobi, liksom Wilshere, alla de här, liksom whatever. Men det blir inte samma liksom. Och, sen, så här, och så vann vi borta, jag var inte en del av det, jag spelade inte. Och vi åker ut, så att då blir det lite sådär. Ja, det var coolt, man vann där, men det är liksom, ja, jag var inte en del av det på samma sätt. Och då, ja, då hände det.
Ja, jag tänker att du ska fortsätta din karriär här. Du har ju stenkoll på din karriär i alla fall.
Aha, ja, det har jag.
Det kan man säga.
Ja, definitivt.
Men efter Östersund så blir du utlånad till Haugesund.
Yes.
Och sen en sväng i Polen. Hur var de här åren efter Östersund, skulle du säga?
Som sagt, det är någonting också jag har lärt mig när det kommer till allting sånt här. Jag gjorde allt för Östersund. Liksom gädde mitt liv, gädde min fotboll, allting sånt. Men i slutändan är det en business. Och det är någonting jag tror vi fotbollsspelare borde lära oss tidigare, att det är en business. Det är ingenting personligt, det är en business. Så man måste göra det som man tror är bäst för business, för klubben, bla bla bla. Och inte ta det lika personligt. Men i alla fall, jag tog det personligt att Östersund inte ville ha kvar mig. Eller jag var inte en stor del i det. När nya tränaren kom in då, Ian Birchnow, han ville inte använda mig på det sättet som jag tyckte jag var värd. Och som sagt, jag kände inte jag ville stanna kvar där då, om inte jag var uppskattad på det sättet jag kände jag skulle ha blivit uppskattad. Igen, mitt ego i slutändan. Men så då var jag utlånad till Haugesund, var där, och där kände jag ändå, där hade vi också det här Europa-grejen. Vi kom till svenska norska cupfinalen, förlorade den, så fick silver där, och sen gjorde vi Europa också, fast vi tog oss inte till gruppen. Men där hade jag ändå 6 matcher i Europa där jag kände att där var jag bra. Vi spelade PSV, vi spelade mot Sturmgras och liksom ett lag från Irland. Men i alla fall, där kände jag att jag var en del av det. Och det var lite min Europa-resa då, året efter. Så då var jag där i alla fall, hade det jättebra där. Men sen som sagt, för att vi förloras cupfinalen, så var det inte Europa året efter. Då ville inte de förlänga med mig. Som sagt, Östersund, jag ville inte ens gå tillbaka till Östersund. Vi hade kanske funnit en chans att gå tillbaka till Östersund. Men jag kände att de did me dirty, och de uppskattade inte det för jag var. Jag tog det personligt, som jag har lärt mig att inte borde göra. Men i alla fall, så då lämnade jag Östersund, gick jag till Polen. Ja, ville testa utomlands och allting sånt. Och tog steget till Polen. Jag har varit lite, eller försökt vara liksom calculated med mina steg som jag tar för att försöka ta mig. Och som sagt, det är ingen, jag gömmer inte något sånt. Men mitt mål var Ryssland. Jag ville till Ryssland liksom. Jag kände att det var ett bra steg att ta. En rätt rimlig nivå att komma till liksom. Så att jag ville ta mig till Ryssland, och jag fick inget det år, liksom den perioden till Ryssland. Så då Polen var det näst bästa som vi kände var liksom okej. Okay. Så då tog jag Polen för att försöka liksom återigen gå till Ryssland. Men som sagt, så jag gick till Polen. Var där. Återigen, en klubb som var väldigt ostabil. Bytte ägare, bytte tränare hit och dit. Tränaren som tog in mig fick sparken igen. Var skadad. Tränade för hårt, spelade igenom skada hit och dit. Corona kom. Inga ursäkter när det kommer till allt sånt. Corona kom. Budget cuts med allting sånt. Ny tränare återigen. Och då var det en polsk tränare. De var väldigt på mig att liksom, lär dig polska, för han kunde inte prata engelska. All right? Jag försökte lära mig polska, jag var bara där en månad. Jag kunde, på planen kunde jag prata lite, som sagt, men inte så pass mycket. Jag kommer ihåg, corona kom. Jag skulle starta, vi skulle spela mot Lechia Gdansk borta, derby liksom. Det skulle vara 55 000, men som sagt, corona kom, och då var det inte så. Så då var det empty stadiums, i alla fall. Dagen innan träningen, jag startade allting sånt. Tränaren förklara övningen. Jag gjorde fel första gången. Ah, okej, okay, alla kan göra misstag. Jag gjorde fel andra gången. Han bara, byt. Du får inte spela. Wow, så jag bara, okej. Okay. Det här är en annan typ av hierarchy, en annan typ av mentalitet. Antingen you get in line, eller liksom jag lär mig påska och följer hans regler, eller så är jag inte med. Som sagt, så han bänkade mig. Jag fick inte spela. Vi åker ner i alla fall. Jag spelar väl, jag vet inte, 5-6 matcher där. Gör det inte så bra. Som sagt, jag är på bänken. Åker ut. Sen var steget att komma tillbaka till Kalmar under Nanne, liknande situation som vi är här nu i Degerfors. Vi låg sist med 5 matcher kvar, vi tog oss till kval, höll oss kvar. Sen jag ville lämna där igen, Kalmar. Henke Rydström, apropå väldigt duktiga tränare, ringde mig från Sirius och bara nej, jag vill att du ska vara kvar, bla bla bla, snackade och vi kom överens. Så att jag stannade där och var i Kalmar det året. Henke är en fantastisk tränare också. Lärde mig mycket från honom. Men igen, man har ett ego som man jobbar med dagligen. Som sagt, jag var kapten under honom. Vi spelar bort det. Vi har en jättebra säsong, hans första år. Och vi spelar, och som sagt, jag har dragit det här i media förut och allting sånt. Med den perioden, det som hände i Kalmar, med att jag sa upp mitt kontrakt innan säsongen var slut. Jag trodde att jag skulle lämna på vintern då, efter det året 2021. Så jag sa upp mitt kontrakt. Henke var väldigt besviken i mig att jag sa upp kontraktet liksom, och allting sånt. Jag stängde inte Kalmar, eller stängde inga dörrar, men i alla fall. Vi spelade Hammarby borta på Tele2, en av de sista matcherna. Och jag kommer ihåg, jag hade en horrendous första halvlek, eller inte ens det. Jag, Lars Sätra och Rasmus då, som kommer nu. Vi låg under 3-0 i alla fall, basically. Och jag spelade mot Amulik och han gjorde mig några gånger. Så hade jag en tuff halvlek, jag var kapten. Han tog av mig efter 38 minuter på Tele2. Mitt ego vart ännu mer
förnedrande.
Exakt. Och jag kände mig att jag var värd mer än så, bla bla. Jag var kapten, allting sånt. Igen, visar styrkan Henke, allting sånt. Jag snackar med han dagen efter. Vi har en lång diskussion. Jag kommer inte gå in i vad vi pratade om, allting sånt. Men jag sa att jag håller mig till det. Jag kan fortfarande tänka mig att stanna i Kalmar. Jag kommer inte tänka något annat, bla bla bla, whatever. Sen går jag ut i media, dumt av mig, som sagt, med agenten som var, allting sånt. Det vet man. Man försöker alltid visa att man själv är, det är inget problem på sig själv, liksom, det är någon annans fel hit och dit. Jag gjorde det, gick ut i media och sa liksom, bla bla bla, förklarade situationen och allting sånt och bla bla bla. Skulle inte ha gjort det, såklart, ångrar det. Henke ringer mig, vi har en diskussion hit och dit. Dörren var fortfarande inte stängd till Kalmar. Men det kändes som att våran relation var lite on thin ice, liksom. Med jag, Henke och Kalmar och hela delen. Som sagt, jag vet att de inte har det, liksom, men för min egen del, jag kände mitt ego igen då. 2021, bara några år sedan, man jobbar fortfarande med det. Och så i alla fall, long story, bla bla bla. Sen går jag till Ukraina, får det. Får mycket råd om att du ska gå in till Ukraina, det är krig, det är hit och dit. Men igen, jag är en sån människa som jag måste uppleva det, som jag säger. Jag måste lära mig från mina egna misstag. Jag går på min magkänsla. Jag kände att det var rätt steg att ta. Stack till Ukraina. Och sen, ja, jag har väl berättat historien och har varit om det så pass mycket, vad som hände och hur det var och allting sånt. Och det var en väldigt...
Det var under pågående krig, alltså.
Ja, kriget, så att, som sagt, igen en lång historia, men vi har inte så mycket tid. Men som sagt, vi var i Odessa 23 februari. Som sagt, vi fick lite... Några grabbarna på bussen dagen innan 23 sa att de hade fått från higher ups, för vi hade några som var på lån från Dynamo Kiev. De hade sagt att vi har fått information om att kriget kommer börja i natt. Så då vart vi lite så här, oh shit, det kanske är på gång liksom. Men vi visste, du vet, det var media, det var allting, och ingenting hade hänt fram tills dess. Jag vaknade, jag bor med kaptenen, en som jag var fortfarande nära, som är tränare i Ukraina nu. Vi bodde i samma, han var kapten, samma hotellrum. Vi vaknar klockan 4-5 på morgonen. 5-6 på morgonen när det var. Och han bara kollar på mig och liksom bara, the war is started. Och jag bara, oh shit. Okej, nu är det på riktigt liksom. I alla fall. Det händer, det som det är. Det är mycket emotional, det är mycket hit och dit, mycket media, mycket wrong information. Som sagt, vi fick information från 10-20 olika länder. Vi hade olika, liksom, olika mycket utlänningar från Bulgarien, Slovenien, Amerika, Sverige, Montenegro, massa olika ställen. Vi fick nyheter överallt, liksom. Det var nyheter om att ryssarna var på plats, de var land, båtarna var här, de skulle komma och ta över staden, bla bla bla. Så det var väldigt mycket, liksom, att jag trodde verkligen att det var liksom, right, det här, this is it, liksom. Nu är vi gunners, liksom. Vi tar vår sista frukost, och det här kan bli att vi dör, liksom. Det, så är det. Men med informationen vi fick utifrån, apropå media och allting, så kändes det verkligen så. Och i alla fall, det var en tuff period. Men vi tog oss ut, allting sånt. Jag kom tillbaka till Sverige. Jag hade några veckor där i början där jag kände mig väldigt, väldigt, väldigt emotional. Jag var tveksam på om liksom, jag ens ville spela fotboll. Liksom, för jag kände bara att livet, jag ville tillbaka till Ukraina.
Hur kom du ur Ukraina?
Som sagt, så klubben hjälpte oss och fixade en bil åt oss. En minivan sprinter. Så det var 6 av oss utlänningar som stack. Och de fixade en buss åt oss. Så vi åkte över gränsen i Moldavien. Genom customs och allting sånt. Och igen, det här är där man kan kolla lite på att liksom vi fick för... vad ska man säga? Vi fick gå före i kö för att vi var fotbollsspelare. Vi var viktigare. Och det så ska det inte vara. Men vi fick den rutten att vi fick gå igenom för alla andra. Och för att ta oss ut för vi var via klubben. Bla bla bla. Så vi tog oss ut via Moldavien. Över gränsen där. Sen som sagt, sen åkte vi till Bukarest och sen flög vi därifrån till våra olika ställen. Jag flög direkt hem till Sverige och helt sjukt på min tjej, hon är min fru nu då. Hennes födelsedag 25 februari liksom landade jag och vi träffas. Så att det var otroligt. Som sagt, det var en period som var tuff för mig de första veckorna där. Som sagt, en del av mig, jag ville tillbaka till Ukraina för att jag var bara där 6 veckor, men jag byggde en bond med den klubben, med spelarna, med alla de där. Att det kändes verkligen som att de ville vara kvar, eller ville inte vara kvar, men de var kvar för att skydda sitt land. Liksom. Och jag var till och med att jag kan komma tillbaka också och skydda för er. Jag var väldigt liksom, jag kände i början att, i alla fall när jag kom tillbaka till Sverige, att att man tar för givet livet vi har här. Och jag kände verkligen det. I början där att det finns en värld som är mycket, mycket tuffare, mycket, mycket mer som händer, och att man inte ska ta livet för givet, och vi bor i ett fantastiskt land, även fast världen ser ut som det är just nu. Under den perioden så var vi väldigt lyckliga och glada och trygga i Sverige, och jag kände bara att jag kunde inte relatera till människorna runt omkring mig under den perioden. Och jag kommer ihåg, jag sa till min pappa att jag tänker på att åka tillbaka till Ukraina liksom, för att hjälpa, eller för att göra min del liksom. Och som sagt, min pappa sa, han sa okej, om du åker tillbaka så åker jag med också. Och då var jag sådär, jag kan inte lägga ditt liv på spel också såklart liksom. Men jag var väldigt i mitt eget huvud, jag brydde mig inte om någon annan runt omkring. Jag var liksom bara, nej, det är inte värt det. Så att, i alla fall, min pappa, så jag var sådär, det finns ingen chans. Så att, i alla fall, det var några tuffa veckor där i början. Jag visste inte riktigt vad jag ville hit och dit. Men sen som sagt, så lugnade jag ner mig. Sen insåg jag, okej, jag måste tillbaka till fotbollen. Och då ringde jag min kompis Henrik Rydström.
Och då, kompis ändå.
Exakt, kompis då. Okej, kompis. Men i alla fall, jag hoppas han kan kalla mig en kompis.
Vi kunde prata
och det var det. Jag bad om ursäkt, bla bla bla, om allting sånt. Vi redde ut det. Vi hade en bra diskussion. Och han ville ha tillbaka mig till Kalmar. Och då gick jag tillbaka till Kalmar. Kom tillbaka, spelade allsvensk fotboll igen. Jag var inte kapten då. Vi hade lämnat, Oliver var kapten. Spelade där den perioden. Och sen kände jag igen att jag ville tillbaka till Ukraina. Jag hade fortfarande kontrakt med Ukraina. Nu var det snack om att de skulle spela i Polen. Det var bla bla bla. De skulle liksom fortsätta börja nya säsongen i Polen, Turkiet hit och dit. Så då var jag sådär, okej. Men sen i alla fall, sen gjorde jag inte det. Och då bröt jag med Ukraina. Och så gick jag då till Riga. Sen var jag i Riga. Där 6 månader. Och sen där igen då, politiken. Och hur allt det är. Det är en, som sagt, jag tror inte folk förstår om man inte upplever det själv. Men det var väldigt annorlunda. Och som sagt, det var... De äger några olika klubbar där. Och de ville att jag skulle åka till Ryssland. Och spela... Ja, som sagt, min dröm är Premier League, och det kommer aldrig sluta att vara. Men ett av mina mål som jag sagt tidigare var Ryssland, liksom, att jag ville ta mig dit. De äger en klubb eller har kopplingar till en klubb i Ryssland. Och de frågade mig, för de ville inte ha mig i Riga längre, tränaren ville inte ha mig. Directors och sånt, de gillade mig, de ville fortfarande att jag skulle stanna. Men de sa, vill du åka till Ryssland? Jag bara, det finns ingen chans, jag kan inte. Med allting som har hänt och hur det är och med kopplingen jag har till Ukraina och allting sånt. Jag kan inte åka. 3, de bara förstod helt respektfull liksom, allting sånt, inga konstigheter. Och då gick jag på lån till Audi då, det är ett av de andra lagen som de har. Och så spelade jag där. Och sen kom jag till Degerfors. Så det var lite kortare än första omgången, men det är väl så vi har hamnat här då.
Ja, nu är vi framme vid Degerfors.
Nu är vi framme vid Degerfors.
Ja. Hur, om vi går på det då, när, när Degerfors hörde av sig, eller hur, hur gick det till att du hamnade i Degerfors?
Oh, igen, det är också en, som sagt, jag var i Riga, jag hade ett år kvar till på mitt kontrakt. De ville att jag skulle lämna. Jag hade, jag vet inte, jag kan inte säga för mycket legally och allting sånt säkert. Jag vill inte hamna i problem och allting sånt. Men jag var klar för en klubb i Ukraina igen. Som sagt, jag vill inte bort för mycket vilken klubb det var allting sånt. Men det var inte samma klubb jag var i förut. Men jag hade gjort klart och jag var överens med en klubb i Ukraina. Och jag skulle sticka dit. Jag har köpt lägenhet, eller vi har köpt lägenhet, jag och min fru, uppe i Östersund. Jag hade planerat att hon ska bo i Östersund med sin familj, via hundar, lite sånt. Och jag åkte till Ukraina själv liksom. Jag tycker att det är en annan verklighet där än vad man kanske tror att det är. Jag har kompisar där som fortfarande är och spelar och allting sånt. Det är hemskt det som händer, självklart. Men det är fortfarande en liga igång. Och det är, jag kände, jag har en konstig känsla, connection till Ukraina. Och jag känner bara att jag vill tillbaka. Så att jag var överens med en klubb i Ukraina. Sen återigen, relationen jag har med min brorsa, som jag sa, väldigt nära allting sånt. Han hade en, vi hade en ordentlig konversation liksom. Och han bara, Douglas, du kan inte bara tänka på dig själv när det kommer till den här situationen. Jag är inte rädd för kriget om jag hade åkt dit. Jag var där första gången. Jag var så där att om jag åker dit och jag dör, då dör jag. Det är liksom, då är det meant to be. Som sagt, jag har kompisar där, jag har folk där som är där. Och såklart, man ska inte ta någonting för givet eller någonting sånt. Men jag var willing to ta den risken för att spela fotboll och någonting, en väg som jag kände var rätt. Men jag såg inte den sidan av hur min familj såg det, hur min fru såg det, hur mina kompisar, mina nära. Men som sagt, min brorsa fick mig att inse att liksom, du kanske inte är rädd för kriget, men din mamma och pappa, jag och din fru kommer kolla varje morgon på nyheterna om de har bombat där du bor, bla 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 och allting sånt. Så igen, jag fick svälja mitt eget ego och mitt eget karriär, om vi säger så, i att liksom, jag tycker det var det bästa steget jag kunde ha tagit fotbollsmässigt.
Hade det varit högre sportslig nivå än allsvenskan?
Som sagt, ligan i Ukraina har ju gått ner, men det finns fortfarande några topplag som är bra där. Det här är väl ett av de bättre lagen där, och det var som sagt, det var en jag skulle säga att det är svårt att jämföra nu mot allsvenskan, men det är fortfarande en bra nivå. Det har väl gått ner säkert nu på grund av allting, men ändå, jag kände att det var ett roligt steg och jag ville stanna utomlands. Så i alla fall, jag tackade nej till det. Jag gjorde inte det varit lite confusions med allting, men i alla fall, de förstod. Jag har min kompis där som jag kunde snacka med allting sånt, att han förstod att jag behövde tänka på familjen och kunde inte åka dit. Jag hade biljetter bokade till Kiev och allting sånt, så att jag var redo, jag var på väg liksom dagen efter. I alla fall, jag gjorde inte det. Jag hade brytit med Riga, jag hade inget kontrakt. Och då var jag så här, okej, just nu måste jag ha någonting som känns bekvämt. Liksom. Jag måste ha någonting som känns att jag kan komma tillbaka på banan igen. Jag kan komma tillbaka till en bättre liga. För som sagt, lettländska ligan är inget bra. Så här, Riga är bra för de är topplaget, men utifrån det så är det inte bra. Och jag var inte där längre. Så att jag känner att jag måste behöva komma tillbaka till någonstans som känns tryggt. Jag känner ligan, bla bla bla. Och då var Sverige var naturligt. Liksom. Och sen var det bara vart i Sverige jag ville gå. Vart jag skulle gå. Och sen såklart, det fanns ju bara vissa klubbar som ville ta mig, det skicket jag var och där jag hade kommit från hit och dit. Och så fanns det några olika klubbar, men jag kände att Degerfors var det jag ville till. Och som sagt, jag har ju kopplingen till mina kusiner som bor här och lite allting sånt. Och jag kände att, jag snackade med Patrik, snackade med Adde från början, och jag kände att nej, som sagt, det var någonting jag kände jag ville komma tillbaka till och försöka hjälpa. Som sagt, jag är en vinnarskalle och jag ser aldrig problem, jag ser bara lösningar liksom. Och som sagt, de låg där de låg, vi ligger fortfarande där vi ligger nu såklart, men jag kände att jag går dit och försöker göra mitt för att försöka hjälpa dem och hålla oss kvar och bygga på min egen karriär samtidigt som att hjälpa dem liksom. Så att det var så jag hamnade här.
Hur har tiden i det försvaret nu, tycker du?
Som sagt, det har varit upp och ner. Det har varit bra, det har varit turbulent, det har mycket som har hänt på planen, utanför planen, med allting runt omkring, men det känns ändå som vi har en tro på det, och vi har varit här, eller Degerfors har varit här förut i liknande situationer. Och som sagt, vi har inte alltid våra egna händer. För det har vi inte. För som sagt, vi ljuger annars om vi säger det. För att det är lag gå för oss. Om de vinner alla deras matcher, då är det allt över. Men vi har då lagt oss själva i en position där vi har möjlighet att hålla oss kvar. Det tycker jag vi ska, som sagt, bara se det positiva i att vi har och vi lever. Och som sagt, det gör vi. Och som sagt, det är upp till oss. Vi får ta en match i taget, fokusera på en match i taget och försöka ta oss där upp och se till att vi håller oss kvar. Som sagt, jag har sagt från början när jag kom, kval är success. Jag var i Kalmar, jag kommer ihåg vi låg sist. Alla var sådär, oh, bla 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 bla. Kval är success. Om ett allsvenskt inte slår ett superettanlag över två matcher, då förtjänar de inte vara i allsvenskan. Jag är bara straight up. Och jag sa det från början när jag var i Kalmar också. Över en match, då kan jag fatta. För som sagt, allt kan hända på en match. Men över två matcher, om ett allsvenskt inte slår ett superettanlag, då förtjänar de inte vara i allsvenskan. Och jag har inget problem att säga det och stå för det. För som sagt, så att jag ser det som ett success att tas till kvalplats. För mig blir det inte så att vi måste hålla, såklart, vi kommer försöka göra allt för att försöka hålla oss kvar liksom in över kval och allting sånt också. Men någonstans så måste vi ha tillräckligt med cojones och liksom, right, vi tar kvalplats, det är success för oss och ser upp till oss, då lever vi fortfarande. Och som sagt, vi har bra möjlighet att ta oss dit. Vi har alla köpt in i det och vi vet vart vi är. Och jag tror som sagt, för att vi har varit här i situationen innan, eller klubben har varit här liknande innan, så vet vi mentaliteten man måste gå in i den här slutfaset. Och som sagt, med mig och med de vi har tagit in också med lite erfarenhet hit och dit, så så tror jag vi kan pusha för att göra så bra som möjligt och ta oss till kvalet i alla fall.
Hur ser du på egen karriär sen då? Nu har du bytt klubbar en hel del. Ja. Och nu är det Degerfors. Ja. Ser du själv kunna stanna här nu några år, eller känner du att är Ukraina fortfarande liksom?
Som sagt, det är svårt. Ukraina, som jag säger, var fortfarande och är alltid någonting som jag kommer vilja till. Jag, på något sätt vill jag bara vara där och uppleva det och på något håll, jag vet inte när, hur, whatever, men det är någonting jag har insett jag kan inte göra nu, och jag har insett det, jag kan inte lägga min familj genom det, så att det är ingenting som jag tänker just nu, eller men som sagt, det är en vacker dag vill jag testa det på något håll, men som sagt, jag har kommit till det stadiet att jag har varit ihop med min fru i 6 år, vi har varit i 8 olika klubbar, 5 olika länder, jag har alltid planerat för att jag vill till Ryssland, jag vill dit, jag vill ta det här steget, försöka planera allting. Jag får bara ta en dag i taget. livet är som det är liksom, och det har tagit mig hit där jag är. Men som sagt, jag har mål, det har jag, men att försöka liksom planera ut de målen och ta mig till det steget perfekt, det tror jag har tagit mig hit där jag är, och som sagt, det har dragit mig längre och längre från mina mål, om vi säger så. Så att som sagt, jag tror jag måste ändra approach lite i att jag har fortfarande mina mål som jag jobbar emot och till. Men jag försöker inte planera för långt fram. Jag försöker leva en dag i taget och ta en dag träning i taget, en match i taget. Och sen bara det som händer och de stegen och besluten man får man ta när det kommer. Så att som sagt, jag är nöjd där just nu och spela och göra klart allt det här, men jag har fokus på Kalmar, that's it, och se till att vi håller oss kvar. Utifrån det har jag inget annat, alltså det är svårt för mig att tänka längre än
ja.
Så
ja, förstår faktiskt. Vi ska ta Kalmar då. Nu är det din gamla klubb här som du möter på lördag. Ser du på den matchen?
Nej, en rolig match, som sagt, det är ingen lätt match i allsvenskan, jag tror vi inser det, men sen också ingen omöjlig match i allsvenskan, jag tror vi inser det också. Såklart, Kalmar har varit väldigt duktiga det här året och de har fortsatt byggt på det Henke har gjort, och speciellt det senaste, de slog i Malmö sist och allting sånt, så det är ett bra lag. Jag känner fortfarande några grabbar där, har bra kontakt med några, eller inte kanske lika bra då, men jag vet, det är en bra klubb, fin klubb och ett bra lag, och som sagt, vi vet vad de är bra på och vi vet vad vi kan göra när vi är bra, och som sagt, jag tror det största är att vi måste fokusera på oss själva, och vi vet då, på våran dag så kan vi vinna matcher. Det är inget snack om det. Jag tror vi har visat det. Jag har bara varit här med en Häcken till exempel eller whatever liksom. Och vi måste gå in med den attityden och det gemensamhetet i laget och att alla pushar i samma riktning. Och det är någonting jag tror vi på senare tid inser och börjar köpa in i mer och mer. Så att en rolig match. Kommer hem till Stora Valla. Jag har bara hört det när jag har varit ute liksom, att Stora Valla är tufft att åka till och bla bla bla. Men jag har aldrig känt så när jag har varit i andra lag. Jag ska inte ljuga. Men nu när man väl har kommit till hit och är på Stora Valla i Degerfors, så ser man att det är ett lite av ett fortress kan man säga, för att vi tar många hemma segrar och poäng hemma, och det är någonting jag tror vi måste bygga på oss och specifikt och definitivt använda inför helgen.
Vi har gått över en timme nu.
Oh shit, sorry.
Nej, du tar rekordet här.
Ja, jag ber om ursäkt.
Det är stort.
Ja, förlåt.
Nej, jag är övertygad om att du har en framtid som poddare.
Exakt. Jag försöker skicka den här till min brorsa, men han har tillräckligt med Så att,
ja. Nej, men ja, det har bara varit kul. Innan vi avslutar också, som sagt, du var inne på din kusin här, Henrik Larsson. Även kallad Kingen. Vad säger du om att han har det smeknamnet?
Jättekult. Som sagt, när jag kom till det började med, jag sa att min kusin spelar här och lite sånt. Han bara, Henrik Larsson. Ja, Kingen. Jag har aldrig hört det innan. Så att,
alltså det var okänt för dig.
Ja, det var okänt för mig. Jag visste inte det. Så att nu när vi går på stan eller liksom hittar dit och man kan höra Kingen, så blir det lite roligt. Men... nej, jättekul att ha han här och speciellt spela här i Beak. Så jag är största Beak-fanen nu. Jag har varit på alla hemmamatcher hittills då och även i försäsongen när jag kom hit. Och sen, jag är stor fan av dem och Henke. Och som sagt, han är en bra kusin. Vi har liknande mindset när vi kommer till det, för vi är båda i den världen, i sportvärlden, så att vi kan relatera väldigt mycket till varandra. Och sen som sagt, sen har jag andra kusinen också som är Christian, och han är med mig och kommer att kolla på matchen och håller mig sällskap och förklara reglerna, för jag kan inte hockeyreglerna på samma sätt som fotbollsreglerna, så att han hjälper mig vid sidan och vi har ett bra team där i alla fall.
Ja, det låter spännande. Ja. Har du något mer, Thomas, du vill gå in på här?
Nej, jag tycker det har varit en jätteintressant eftermiddag.
Ja, jag håller med. Tackar, tackar. Mycket historier från ditt fotbollsliv.
Ja, tackar. Tack för
det. Tar vägen.
Ja, verkligen. Spännande. Fortsättningen följer.
Ja, exakt. Stort lycka till på lördag också.
Tack.
Tack så jättemycket.
Yes, tackar.
Ni har lyssnat på poddversionen av Studio Valla, ett program av KT-Kuriren. Ansvarig utgivare är Katarina Lindström.